is in the 19th chapter of Luke.
Och det skriftställe vi ska tala om idag är Lukas 19.
Verses 11 through 27.
Verserna 11 till 27.
The main idea of this passage is actually twofold.
Och huvudlinjen i den här skriftstället, det finns två linjer här.
First, there is a warning to believers that they will be held accountable for the way they use the gifts that God has given them.
För det första så är det en varning för troende att de är ansvariga för de gåvor som Gud har gett dem.
And secondly,
och det andra,
it is a warning to non-believers.
Så är det en varning för de som inte är troende.
That their unbelief will be counted as disobedience and will end in eternal damnation.
Att det kommer att sluta med evig, att de går evigt förlorade.
And let us go straight to the passage and read from the Word of God.
Vi ska gå direkt till det här stället och läsa från Guds ord.
So Luke chapter 19, verse 11.
Så Lukas 19, 11.
As they heard these things, he proceeded to tell a parable. Because he was near to Jerusalem, and because they supposed that the kingdom of God was to appear immediately.
För de som hörde detta berättade han också en liknelse. Eftersom han var nära Jerusalem och de trodde att de redan nu skulle få se Guds rike komma.
He said, therefore, a nobleman went into a far country to receive for himself a kingdom and then return.
Han sa, en man av hög börd for till ett land långt borta för att få kungavärdighet och sen komma tillbaka.
Calling 10 of his servants, he gave them 10 minas and said to them, engage in business until I come.
Han kallade till sig 10 av sina tjänare och gav dem 10 pund och sa till dem, gör affärer med detta tills jag kommer tillbaka.
But his citizens hated him and sent a delegation after him saying, we do not want this man to reign over us.
Men hans landsmän hatade honom och när han hade rest skickade de sändebud för att säga, honom vill inte ha till kung.
When he returned, having received the kingdom, he ordered those servants to whom he had given the money to be called to him, that he might know what they had gained by doing business.
När han sen kom tillbaka och hade blivit kung, lät han kalla till sig tjänarna som han hade gett pengarna åt och ville veta hur de hade lyckats med sina affärer.
The first came before him saying, Lord, your mina has made 10 minas more.
Den första infann sig och sa, Herre, ditt pund har gett 10 pund i vinst.
And he said to him, well done, good servant. Because you have been faithful in very little, you shall have authority over 10 cities.
Då sa han, bra, du är en god tjänare. Du visar dig trogen i smått och nu ska du få härska över 10 städer.
And the second came saying, Lord, your mina has made 5 minas.
Nästa man kom och sa, ditt pund, herre, har gett 5 pund.
And he said to him, and you are to be over 5 cities.
Till honom sa han, du ska få 5 städer under dig.
Then another came saying, Lord, here is your mina, which I kept laid away in a handkerchief.
En annan kom och sa, herre, här har du ditt pund, jag har haft det undanlagt i en duk.
For I was afraid of you, because you are a severe man. You take what you did not deposit, and you reap what you did not sow.
För jag var rädd för dig, du är ju en hård man. Du tar ut vad du inte har du tar ut vad du inte har satt in och skördar vad du inte har sått.
He said to him.
Han svarade.
I will condemn you with your own words, you wicked servant. You knew that I was a severe man, taking what I did not deposit and reaping what I did not sow. Why then did you put my money into the bank, and at my coming I might have collected it with interest?
Jag dömer dig efter dina egna ord. Du är en dålig tjänare. Du visste att jag är en hård man som tar ut vad jag inte har satt in och skördar vad jag inte har sått. Varför lämnade du inte mina pengar till en bank? Då hade jag kunnat få tillbaka dem med ränta när jag kom hem.
And he said to those who stood by, take the mina from him and give it to the one who has the 10 minas.
Och han sa till sina män, ta ifrån honom hans pund och ge det åt mannen med de 10 punden.
And they said to him, Lord, he has 10 minas.
Herre, sa de, han har ju redan 10 pund.
I tell you that everyone who has, more will be given. But from the one who has not, even what he has will be taken away.
Jag säger er, var och en som har, han ska få. Men den som inte har, från honom ska tas också det han har.
But as for these enemies of mine, who did not want me to reign over them, bring them here and slaughter them before me.
Men mina fiender, de som inte ville ha mig till kung, för hit dem och hugg ner dem i min åsyn.
I think that for the Christian, grace is it's a beloved word. We love to hear it.
Och jag tror jag fick en kristen så det är underbart att höra om nåd.
Our Savior is love for his graciousness and forgiveness and love.
Älskar ord som förlåtelse och kärlek.
Matthew 19:14 provides a picture of Jesus that the Christian loves to see, a smiling, gentle, seemingly possible to offend.
I Matteus 14 så har vi en bild av Jesus som den kristna älskar.
It's very important for us as Christians to adore our Savior and to trust him.
Och det är viktigt för vi oss som kristna tillbe vår frälsare och lita på honom.
But when the same God is angry or seeks to chasten us.
Och men när denna Gud då är arg eller verkar tukta oss.
It can appear very harsh.
Så kan han verka väldigt hård.
The contrast between God's anger at sin.
Men kontrasten mellan Guds vrede och synd.
His justice that requires punishment for it.
Är rättfärdigheten som kräver ett straff för det.
And his joy at rewarding righteousness are witnessed in this passage.
Och sorry.
His joy at rewarding righteousness.
Hans glädje är lönen för rättfärdighet.
Yeah, is also witnessed in this passage along with.
Finns också i det här skriftstället då, kan vi se där.
Absolut. So we might feel a bit of a sting when reading the passage, when we, particularly when we read verse 27.
Och vi kanske tycker att det är lite svårt när vi läser det här stället, speciellt när vi läser i vers 27.
We might ask ourselves if we have put our gifts to good use.
Och då kanske vi ställer frågan till oss själva, att använder jag mina gåvor?
Which one of these servants do we best represent?
Vilken tjänare här är jag?
I think that is also something that is very natural to ponder is how would one earn 10 minus more?
Och det är naturligt att tänka på det här, att hur skulle jag kunna tjäna 10 pund?
We do not want to feel guilty.
Vi vill inte ha skuldkänslor.
But I think all of us feel convicted when reading this passage.
Jag tror att vi alla känner oss fyllda av skuld när vi läser det här skriftstället.
Or at least feel the need to reflect upon our walk with Christ.
Eller åtminstone så börjar vi tänka på hur vi vandrar med Kristus.
For those who do not believe.
För de som inte tror.
The consequences for having denied him are so harsh. And the condition is hopeless.
Så det är så svåra konsekvenser. Situationen är hopplös.
Confronting unbelievers with the saving grace of the gospel. Is the best way.
Att konfrontera den troende med den frälsande nåden i evangeliet är det bästa sättet.
For the Christian to ensure that he is pleasing God.
För den kristne då att försäkra sig om att han behagar Gud.
And that we will hear those words, well done, good servant.
Att vi ska få höra de här orden, det har du gjort gott min tjänare.
In order to understand this passage properly, it's important to study the context.
Men för att förstå det här stället på rätt sätt så måste vi se det i sammanhanget.
We go and read Luke chapter 19 verse 11.
Om vi läser i Lukas 19, 11.
It says that Jesus had given this parable because they supposed that the kingdom of God was to appear immediately.
Att Jesus gav den här liknelsen för att de trodde att det redan nu skulle få se Guds rike komma.
Although the disciples and all of the Jews did not know it at the time.
Fast den lärjungarna och ingen av judarna visste det då.
They were not prepared to receive the Messiah.
Så var de inte beredda på att ta emot Messias.
The concept they had of God and why he had initially chosen to reveal himself through the law and the prophets.
Den föreställning de hade om Gud och varför han hade valt att uppenbara sig i lagen och profeterna.
Was false.
Det var, de hade en felaktig bild av honom.
And since they did not understand God, they could not receive him when he came.
De kunde inte förstå Gud och de kunde inte ta emot honom när han kom.
The leaders of Judaism or the synagogues in ancient Israel were the Pharisees.
Och ledarna för judarna i synagogorna var fariseerna.
This was a very strict and fundamental form of Judaism.
Och det var en mycket strikt fundamentalistisk form av judendom.
They emphasized the law even to the point of making additions to it.
De betonade lagen så mycket så att de till och med lade till lagen.
There was no justification outside of the law.
Det fanns ingen rättfärdiggörelse vid sidan om lagen.
Since the Mosaic law had been given to the Jews.
Sen efter att den mosaiska lagen hade givits till judarna.
And because the Jews were the descendants of Abraham with whom God had made his covenant.
Och eftersom judarna var ättlingar till Abraham som Gud hade ingått ett förbund med.
They assumed that the Messiah would affirm all of these things by reestablishing the kingdom of Israel on earth.
Så förmodade de då att Gud skulle bekräfta det här genom att återupprätta Israel på jorden som ett rike.
In their eyes this was salvation.
Och i deras ögon så var det här vad frälsningen handlade om.
They did not see their sinful condition as a major issue.
De såg inte det att de var syndare som någonting viktigt.
Or at least not an issue they were not capable of fixing on their own.
Det var ingenting de kunde fixa själva i alla fall.
Jesus knew this.
Och Jesus visste det här.
And it is fitting that Luke would have this passage follow the account of Zacchaeus' conversion.
Och det passar att Lukas sätter in det här efter att Zacchaeus hade blivit omvänd.
Jesus was challenging the very conception of their identity as God's people.
Och Jesus utmanade deras identitet som Guds folk.
That is what salvation was.
Det är det som frälsningen handlade om.
And what was needed to acquire it.
Och vad behövdes då för att få det?
In the eyes of the Jews, Zacchaeus was the epitome of sin.
I judarnas ögon så var Zacchaeus, han var det syndens essens.
He was not supposed to be saved.
Han skulle inte kunna bli frälst.
Especially since he was a collaborator with the Roman enemy they thought the Messiah must defeat.
Speciellt som han samarbetade med den romerska fienden då, och romarna skulle då trodde de Messias besegra.
How could the Messiah call a tax collector for the Roman Empire a son of Abraham?
Hur kunde då Jesus kalla en taxindrivare som tjänade romarna för Abrahams son?
Had Zacchaeus forsaken his post?
Hade Zacchaeus övergivit sitt jobb?
Or merely repented and began to practice his tax collecting justly?
Och kanske gjort bättring och börjat att samla in skatt på ett rätt sätt?
If Jesus had fulfilled the law, the Jews' expectations for the Messiah.
Om Jesus hade uppfyllt lagen som förväntningarna som judarna hade på Messias.
And Zacchaeus' conversion would have been to Zionism and not to Christianity.
Så hade Zacchaeus omvändelse varit till sionismen och inte till kristendomen.
Nevertheless, an account of Jesus' triumphant entry into Jerusalem follows the parable of the ten minas. More an account of Jesus' triumphant entry into Jerusalem.
Jesus sorry. en berättelse då om Jesus triumferande intåg i Jerusalem följer då på liknelsen om de här punden.
People praise their king.
Människorna prisar sin kung.
They do not receive him as Lord and Savior.
Men de tar inte emot honom som sin herre och frälsare.
Jesus himself lamented over this in the passage after his triumphant entry.
Och Jesus beklagade detta i skriftstället efter det som beskriver hans intåg.
He knew that most would not accept him as their Messiah.
Han visste att de flesta skulle inte bekänna honom som sin Messias.
And his disciples were given the parable later to reflect on what Jesus had gone through.
Och lärjungarna fick då liknelsen sen för att kunna reflektera över vad Jesus hade gått igenom.
Knowing the futile mind of man.
Och han kände, när vi kände till det förfängliga tankar som människor har.
And his own duty upon the cross.
Och han visste också vilken plikt han hade att gå till korset.
This parable was intended to make clear that Jesus' kingdom is not of this world.
Så skulle den här liknelsen klargöra att hans rike inte tillhör den här världen.
So that the disciples and others would not be disappointed when he did not set up an earthly kingdom upon arriving in Jerusalem.
Så att lärjungarna och de andra inte skulle bli besvikna att han inte upprättade ett jordiskt rike när han kom in i Jerusalem.
Yes. And the first verse in this passage explains why Jesus decided to tell this parable in the first place.
Och den första versen här i den här liknelsen visar varför Jesus ville berätta den här historien.
As we had just discussed, Zacchaeus had been saved.
Som vi precis sa så hade Zacchaeus blivit frälst.
And Jesus had made a statement that was perceived as radical and remarkable to first century Jews.
Och Jesus hade sagt något som var verkligen de judarna på i första århundradet tyckte att det var verkligen radikalt.
The revolutionary feeling that proceeded from this exposed the inner thoughts of his followers, the disciples.
och den revolutionära känslor som kom från det här då avslöjade de inre tankarna som hans efterföljare hade.
Since they were near to Jerusalem.
De hade var nära Jerusalem.
The disciples must have assumed that his intention was to go there.
Och hans lärjungar måste ha tänkt att han skulle gå dit.
And with the power he had displayed in working miracles.
Och med den kraft som han hade visat när han gjorde under.
Set up his kingdom with a great display of worldly power and fanfare.
Så skulle han upprätta sitt rike med en stor triumf.
The disciples had displayed an expectation of self-glorification at Christ's triumph.
Och lärjungarna trodde att de skulle bli förhärligade när Jesus triumferade.
In Mark 9:34 they discussed amongst themselves who will be the greatest in God's kingdom.
I Markus 9:34 så diskuterar de bland sig själva då vem som skulle vara den största i Guds rike.
So it is not difficult to understand why Jesus was concerned for them.
Så det är inte svårt att förstå varför Jesus var bekymrad.
And thus tell this parable.
Och berättade den här liknelsen.
In the parable, Jesus described a kingdom that a certain nobleman would inherit after having gone away to a distant land.
Och i den här liknelsen så berättar han då om ett rike som en adelsman skulle ärva efter att han hade rest bort till ett land långt borta.
It's important that Jesus mentioned that it was a far country.
Och det är viktigt att Jesus säger att det var ett land långt borta.
This subtly implied that the nobleman's whereabouts.
Och det antyder att den här adelsmannen, vad han höll på med.
While generally known.
Allmänt sett.
We're not so that anyone would know for sure when he might return.
Och det var så att det var ingen som visste riktigt säkert när han skulle komma tillbaka.
Nor could they expect any forewarning.
Eller skulle få någon förvarning om det.
There was no way for people living in first century Judea to expect to know upon the arrival of someone from a far country.
Och folk som levde i Judén under det första århundradet kunde inte veta när någon skulle komma tillbaka.
Eller? So one could not. One could not expect but to be taken by surprise.
Utan man blev bara överraskad när någon kom.
In verses 12-13, the nobleman leaves his servants with a commission.
I verserna 12-13 så lämnar han efter sig ett uppdrag.
The second thing that Jesus mentioned was this commission, and the nobleman gave to each of his servants 10 minas.
Och det andra som Jesus nämner då, det är det här uppdraget, och han gav 10 pund till varje tjänare.
We know that this is representative of the Lord Jesus giving us gifts upon our conversion.
Och det här står för att Gud ger oss, att Jesus Kristus ger oss gåvor när vi blir omvända.
A mina was approximately 3 months' wages for a laborer.
Ett pund var ungefär 3 månaders lön för en arbetare.
The command the nobleman gave to his servants was engage in business until I come.
Och den här befallningen då han gav, det var att de skulle göra affärer tills han kom tillbaka.
We can understand this like the Great Commission.
Och vi kan se det här som missionsbefallningen.
The command the Lord gives us to be active in our Christian lives.
Och den befallning Gud ger oss att vi ska vara aktiva i vårt kristna liv.
Always find a use for our time and our abilities to glorify him.
Och alltid ha en användning för vår tid och våra förmågor att använda sig av honom.
Until I come simply means the time between Christ's ascension and his second coming.
Och tills dess jag kommer tillbaka, det är då tiden från hans uppstigande i himlen och tills han kommer tillbaka.
It has been over 2000 years, or nearly 2000 years since Jesus rose from the dead.
Och det har ju gått nästan 2000 år sedan Jesus uppstod från de döda.
So we know that this is not difficult for us to understand. This does not imply a certain period of time.
Så förstår jag att det här inte är en precis tidsperiod.
The command to engage in business encourages Christians to focus on activity.
Att uppmuntra, eller uppmaningen att de skulle göra affärer är
att fokusera på att
det uppmuntrar kristna att fokusera på att vara upptagna med affärer oavsett om Kristus kommer tillbaka.
Absolut.
Eller när han kommer tillbaka.
Jesus made it clear that all should labor until he returns, no matter how long or short the duration of his absence.
Och Jesus säger att alla ska arbeta oavsett hur lång tid det tar tills han kommer tillbaka.
In verse 14, the nobleman's citizens reject him.
Och i vers 14 så vill inte de här medborgarna, hans landsmän vill inte ha honom.
The citizens Jesus refers to are the Jews who had rejected him as their Messiah.
Och det är hans lands, då judarna som inte tog emot Jesus som Messias.
In the verse, they sent a delegation after the nobleman and to tell him that they have no desire for him to return and rule over them.
De sände ett meddelande efter honom för att säga att de inte ville ha tillbaka honom som kung.
The sending of delegations would have been familiar to first century Jews.
Att sända sändebud, det var någonting som de judarna under första århundradet kände till.
They had themselves done this as a nation by sending delegations to Rome.
De hade själva som nation sänt delegater till Rom.
Requesting that the emperor release his control and return them to their independent state.
Och bett att kejsaren skulle ge upp styret över dem och då skulle kunna bestämma över sig själva.
So this is a very an example that the Lord gives that would have resonated with all the individuals there.
Det är någonting som alla individerna där skulle kunna förstå.
These citizens can be more broadly understood to mean all of mankind that remains unsaved.
Och de här landsmännen kan också ses som alla de som inte är frälsta.
Since they are all created by God.
Alla är skapade av Gud.
And are responsible to him.
Och är ansvariga inför honom.
And willingly thrown off his rule in their lives.
Och inte vill ha honom som härskare i sitt liv.
In verse 27 the nobleman says that all who did not want him to reign over them would be brought before him and slaughtered.
I vers 27 så säger han att alla som inte ville ha honom till kung skulle föras dit och huggas ner.
Since this is clearly a description of the last judgment.
Och det här är beskrivningen av yttersta domen.
All that reject Christ must be included.
Alla som förkastar Kristus inkluderas.
In verse 15 through 19, the nobleman returns with his kingdoms, and these good servants are rewarded.
I vers 15 till 19 så kommer den här adelsmannen tillbaka till sitt rike och de får sin belöning.
At this point, Jesus is describing his second coming and judgment of individual Christians.
Och här beskriver Jesus sin andra tillkommelse och domen över kristna.
As the nobleman having returned and demanding that his servants give account of the business activity while he was away.
Som adelsmannen som kom tillbaks och de fick avlägga räkenskap inför honom.
Two examples of good servants are given.
Två exempel på goda tjänare ges.
One yielding an impressive 1000% increase of the original sum.
En hade 1000% tillväxt på den ursprungliga summan.
Another 5.
Och en annan 5.
Here Jesus revealed that there would be varying degrees of reward based on how well one utilized the received gifts.
Och det blir då olika grader av belöningar på hur man har tagit hand om gåvan.
The more the Christian accomplishes in this life,
ju mer en kristen åstadkommer i det här livet,
the more he will receive in the next.
Desto mer kommer han att få i nästa.
Both in reward and responsibility.
Både i belöning och ansvar.
It would be a terrible mistake to understand that these individuals have secured their salvation by.
Men det är alldeles fel att de här personerna skulle att tro att de här personerna skulle få sin frälsning genom detta.
The Lord is not judging here who is allowed into heaven based on their works.
Herren dömer inte här vem som kommer in i himlen baserat på deras gärningar.
But it is only amongst those who have in some way, who have after been saved.
Som har blivit, de som har blivit frälsta.
Born fruit.
Och bär frukt.
In verses 20-24, the bad servant is rebuked.
Och i verserna 20-24 tillrättavisas den dålige tjänaren.
Standing before Christ with little to show for the gifts God gave will not be an easy experience for any Christian.
Att stå inför domstolen, Kristi domstol, med att inte ha så mycket att visa upp av de gåvor som Gud har gett kommer inte att bli någonting lätt för den kristna att uppleva.
Jesus knew the kind of excuses he would encounter on that day.
Och Jesus visste vilka ursäkter han skulle få den dagen.
He gives a preview in the passage.
Och han ger en förut en han ger, vad säger man? Han berättar lite förväg om det här.
The bad servant has not engaged in business.
Den dåliga tjänaren har inte gjort några affärer.
But has rather hidden his life under a basket.
Men han har gömt sitt ljus under en korg.
If he had exposed it to the world,
om han hade visat det för världen,
he would no doubt have borne fruit.
Så skulle han säkert ha fått frukt.
But his refusal to do so has greatly disappointed his Lord.
Men att han inte gjorde det gör hans herre mycket besviken.
His irresponsibility led him to implicitly blame the nobleman for it.
Och hans oansvarighet gör så att han antyder att det är adelsmannen som är skyldig till det.
The Greek word austeros.
Det grekiska ordet austeros
means strict in requirements or exacting.
Det betyder krävande eller att ha strikta krav.
It is whence the English word austere comes from.
Det är vad det engelska ordet hård.
The use of this word does not only fail as a characterization of our Lord Jesus.
Men det här är inget ord som karakteriserar Herren Jesus.
Who manifested himself as being gracious.
Som visade sig själv att han var full av nåd.
Lavishing his obedient servants with even greater gifts.
Och han överöste ännu större gåvor över sina tjänare.
Sina
lydiga tjänare.
But this bad servant exposed the folly of his response.
Men den här dåliga tjänaren visade hur dåraktigt hans gensvar var.
If he had so feared his master's judgment.
Om han hade var så rädd för hans herres dom.
Then he would have made attempts to avoid it.
Så skulle han ju försökt undvika det här.
It is suggested in verse 23 that he could have drawn interest on the money by depositing it in a bank.
Och det sägs i vers 23 att han kunde ju ha fått ränta på pengarna bara genom att sätta in dem på banken.
This may not have yielded so highly.
Kanske inte hade fått så mycket vinst på det.
But it certainly would have caught the attention of his austere master.
Men hans stränge herre skulle då ha märkt detta.
Jesus, like the nobleman,
och Jesus, precis som adelsmannen,
will not be fooled.
Skulle inte bli lurad, låta sig luras.
And the useless servant will end up with the initial provision being stripped from him.
Och den dåliga tjänaren skulle få allt borttaget från honom.
And given to the most successful of the servants.
Och att det skulle sedan ges till de som var mer framgångsrika tjänare.
There are two different ways to interpret this bad servant.
Och det finns två olika sätt att tolka det här med den dåliga tjänaren.
Some are convinced that the bad servant represents a lazy Christian.
En del är övertygade om att den dåliga tjänaren är en lat kristen.
Other simple unbeliever.
Och andra tror att det är en som inte är troende.
If he is a lazy Christian, he will enter the kingdom with nothing to show for his life.
Om han är en lat kristen så kommer han in i riket och har ingenting att visa upp för sitt liv.
If he is an unbeliever.
Om han inte är troende.
And he will suffer the same fate as the citizens.
Så kommer han ju att få samma öde som de andra landsmännen.
After having been given a description of the believer's judgment,
när man har fått en beskrivelse av en troendes dom,
we move on in verse 25 and 27.
Så fortsätter vi i vers 25-27.
Jesus moves on to speak of those who reject him.
Där talar Jesus om dem som inte tar emot honom.
Jesus uses a very violent example.
Och Jesus använder sig av ett mycket våldsamt exempel.
Showing no mercy to those who have defied him.
Och han visar ingen nåd för dem som står emot honom.
The contrast between the two judgments is stark.
Och det är en tydlig kontrast mellan de olika exemplen.
For those who receive Jesus as Lord.
För de som tar emot Jesus som Herre.
He is gracious and forgiving.
Så han nådefull och han förlåter.
But for those who disobey and refuse to submit to his rule.
Men de som inte lyder och inte vill underordna sig hans makt.
He is a terrible, wrathful executor of justice.
Så är han en vred, full av vrede i att utöva rättvisan.
I think that the Christian study of God's justice.
Att studera Guds rättfärdighet.
Makes us even more thankful and full of praise for his grace that he's bestowed on us.
Gör oss ännu mer tacksamma och full av lovprisning över den nåd som han har gett oss.
Had we remained in our sins.
Om vi hade varit kvar i våra synder.
Jesus had not died to take away those sins.
Så hade Jesus inte dött för att ta bort synderna.
We see that we too would have been taken before him and slaughtered.
Och vi skulle också ha blivit ställda inför honom och huggits ner.
So, praise Jesus.
Så verkligen prisa Jesus.
So the main idea of this passage is to identify the message.
Så huvudlinjen i det här delen med det här skriftstället är att
that God is sending the message of God is sending to the believers.
Att identifiera det budskap som Gud sänder till icke-troende och troende.
What the minor represents must be understood if we are to cherish what we have or long for what we lack.
Vad pundet står för måste förstås som det som vi som vi verkligen vill ha och uppskattar. Vad pundet står för måste förstås om vi ska kunna uppskatta det vi har eller kunna längta efter vad vi inte har.
The God-given gifts that the Christian receives must be understood within a biblical context.
De gudagivna gåvor som den kristne får måste förstås i det bibliska sammanhanget.
Christians are to partake in a local congregation.
Kristna ska vara del i en lokal församling.
Within every congregation of believers.
Och inom varje församling.
God will designate certain gifts for each individual.
Och kommer Gud ge vissa speciella gåvor för varje individ.
That we might edify one another.
Så att vi kan bygga upp varandra.
If one individual Christian refuses to use his gift.
Om en kristen inte vill använda sina gåvor.
then his offense is against every other Christian that would benefit from his ministry.
Så är det it's an offense.
Against
så förbryter han sig mot varje annan kristen som skulle kunna ha fördel av hans tjänst.
As well as against Christ himself.
Och även mot Kristus själv.
Who is the head of the church.
Som är kyrkans huvud.
In this context it is not difficult to understand why Christ is so dissatisfied with disobedient servants.
Och när man ser det i det sammanhanget så är det inte så svårt att förstå varför Kristus är missnöjd med olydiga tjänare.
It is also important for the Christian to understand that he functions as an individual.
Det är också viktigt för den kristna att förstå att hon fungerar som en individ.
He is not to rely heavily or so heavily on fellow Christians as to have an excuse for his sin on account of their failings.
Och ska inte, den kristna ska inte lita så mycket på sina medkristna så att det blir en ursäkt för att för den kristnes synd att deras brister blir en ursäkt för den kristnes synd.
Lite fel. God has provided all Christians with the necessary tools to withstand temptation and practice righteousness.
Gud har gett alla kristna de verktyg de behöver för att stå emot frestelser och göra det som är rättfärdigt.
At the center of this passage.
Och det viktiga är det här skriftstället.
And ultimately of the entire Bible.
Och i hela Bibeln.
Is the glorification of God.
Är att Gud blir förhärligad.
When Christians use their gifts.
När kristna använder sina gåvor.
The name of Jesus is magnified.
Så upphöjs Jesu namn.
And it is the salvation of the lost for which Jesus did his earthly ministry.
Och det är Jesus Jesu verk här på jorden var för att frälsa de förlorade.
Since Christians are to be his body on earth.
Och kristna ska ju vara hans kropp här på jorden.
Until his return.
Tills han kommer tillbaka.
The salvation of the lost is the Christian's ministry.
Så är det den kristna ska ägna sig åt att frälsa de förlorade.
So I really wish that all of us henceforth will commit our lives to spreading the gospel.
Så jag önskar verkligen att vi alla skulle ägna våra liv åt att sprida evangeliet.
And pursue personal holiness.
Och söka en personlig helighet.
Let us pray.
Så låt oss be.
Dear Heavenly Father.
Himmelske far.
I pray, Lord, that I have not disappointed you today.
Jag ber här att jag inte har gjort dig besviken idag.
That what I've shared is accurate.
Att det jag delade, att det var korrekt.
And that it will be used for the building up, Lord.
Och att det ska bygga upp, Herre.
And I pray for everyone who has heard it.
Jag ber för alla som har hört det.
That all that is true.
Att allt som är sant.
Will be received.
Bli emottaget.
And used, Lord.
Och använt.
I ask all these things in your most holy name, Lord Jesus.
Och det här ber vi ditt heliga namn, Jesus.
Amen.
Amen.